There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En av Sveriges mest profilerade journalister, som jag säger varmt välkommen till, Lennart Ekdal.
Men idag så säger Lennart faktiskt själv att han egentligen är mest känd för någonting helt annat, nämligen sina söner. Här ser vi två av dem som säkert många där hemma känner igen. Det handlar om Hjalmar och det handlar om Albin Ekdal som har haft stora framgångar på fotbollsplanen.
Lennart Ekdal har en lång och framgångsrik karriär som journalist bakom sig. Han har bland annat jobbat på TV4 och skriver idag böcker. Han är även pappan som varit med och fostrat två svenska landslagsspelare i fotboll, Albin och Hjalmar Ekdal. I veckans podd talar Lennart Ekdal om boken Fotbollsfamiljen, en pappas berättelse, som han precis släppt och som handlar om sönernas karriärer. Och han ger både råd till unga som vill bli proffs och varnar för att det inte alltid är lätt.
Man ska veta att det är en hård konkurrensutsatt värld. Där du säkert kan hitta klubbar där man kan skapa en trevlig stämning. Men i grunden är det ett konkurrenstänk. Och när du kommer till en klubb så slänger de väldigt mycket pengar på det. Men de gör inte särskilt mycket mer. Du måste vara beredd på att klara väldigt mycket själv. Det krävs en mental styrka som alla definitivt inte är förberedda på. Det tror jag att jag vågar säga.
Lennart Ekdal talar om Albins karriär, där han tidigt såg som en supertalang, men med ett proffsliv som även innehållit en del motgångar och tuffa tider. Exempelvis när hans tidigare klubb Hamburg tvingade honom att spela skadad på sprutor.
Det är ju obegripligt och det är ju otroligt improduktivt och kortsiktigt eftersom det fick de ju tillbaka. De hade ju ingen långsiktig nytta av honom eftersom han aldrig fick läka.
Pappa Ekdal talar även om den 9 år yngre Hjalmars karriär och vägen till att bli en prisad mittback i Djurgården. Och där han är kritisk till hur Hammarby hanterade det hela.
Hammarby skötte ju inte det här särskilt bra eftersom Jesper Jansson, sportchefen, och Billborn, tränaren, inte var ett dugg samsnackade. Hur man kan värva en spelare utan att förankra det hos varann, det är ju väldigt konstigt.
Och den är naturligtvis mer än så här. Vi talar om drömmen att få se bägge två samtidigt i det svenska landslaget. Om klickjagande medier, om en fotbollsvärld med köpta mästerskap och spelare som tjänar enorma summor och med bristande moral. Och så talar vi om de förändringar Ekdal gärna sett i fotbollsvärlden. Som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
68 än så länge.
Bo?
Bromma.
Familj?
3 söner och en fru sen, vad blir det? Sen 8 år. Nu har vi varit ihop i 40.
Utbildning?
Jag gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Det var nog det mest nyttiga. Journalisthögskolan var mer en väldigt bekväm introduktion till ett yrke, skulle jag kalla den utbildningen.
Lön?
Nu har jag 55 000 netto i månaden.
Vad kör du?
Jag kör BMW.
Vad läser du?
Jag läser allt, verkligen. Jag läser din bok, jag läser Grisham, jag läser min kusin Niklas Ekdahl som är en begåvad jäkel. En jäkla massa tidningar och väldigt mycket böcker.
Vad tittar du på?
Jag tittar på fotboll, samhällsprogram och ibland Idol med Malin, för det gillar hon. Och serier förstås, som alla andra.
Vad lyssnar du på?
Jag lyssnar fortfarande på mina hjältar. Det är ju Stones och Doobie Brothers och Zeppelin och Eagles och klassisk 70-talsrock. Jag spelar ju det själv.
Ja, vad spelar du på?
Jag spelar gitarr och sjunger i ett rockband sedan många år, men mer än någonsin faktiskt. Så vi har en 80 låtar och en 20-25 spelningar om året.
Vilken är din största fotbollsmerit?
Det skulle nog vara någonting i korg. Ja, min största fotbollsmerit är nog att jag fick delvis jobb på tidningen C. Därför att chefredaktören var fotbollsfreak och ville gärna vinna internserien på Helene Åkerlund. Och då frågade en polare där om den där Ekdahl, är han bra i fotboll? Och han är skitbra, sa min kompis. Så då fick jag jobbet. Och sen vann vi som tur var internserien. Så han tyckte rekryteringen var väldigt lyckad.
Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare?
Nej, måste nog säga Messi.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Det var IFK Norrköping, eftersom jag är från Linköping. Numera är ju mitt favoritlag egentligen två. BP kom jag aldrig ifrån. Där har ju, det har jag och grabbarna växt upp med. Och jag tycker det är otroligt starkt av dem att ta hem Superettan som de gjorde i år. Annars så håller jag givetvis på grabbarnas lag. Djurgården och Spezia då, i Albins fall.
Vilken skulle du klassa som den största upplevelse du haft i fotbollssammanhang?
Albins första Gothia Cup-seger på Nya Ullevi som 12-åring.
Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
1000. Men jag kan ju ta en. Att den som bryskt fäller en spelare sen får ta upp bollen och promenera iväg med den och effektivt hindra varje försök till ett snabbt motanfall. Den skulle jag direkt ta bort. Jag skulle säga... Det är helt förbjudet att röra bollen när du själv har orsakat en frispark. Kom inte i närheten av den. Titta på handbollen. Det är ju min linje.
Om du hade tvingats välja ett nytt jobb, vad hade det blivit då?
Advokat.
Vad var du bäst på i skolan?
Matte och franska.
I vilka tillfällen ljuger du?
Rätt sällan faktiskt. Jag är en ganska rak typ, skulle jag nog säga. Och ju äldre jag blir, desto rakare blir jag. Jag har inget givet läge där jag använder vita lögner faktiskt. Jag kommer inte på det när jag skulle ljuga.
Vilken är din dyraste pryl?
Det är nog mina gitarrer.
När var du riktigt lycklig senast?
Jag är lycklig för det mesta. Jag tyckte det var jättekul att Hjalmar och kompani säkrade andra platsen i Allsvenskan och att deras säsong har varit så himla lyckad. Verkligen, men det är ju ingen, det är mer en sorts beständig tillfredsställelse kan man kalla det.
Vi är ju gamla arbetskamrater på TV4 och ses ju för att du har skrivit en bok, Fotbollsfamiljen, en pappas berättelse. Det är ju du och dina fotbollsspelande söner då, Albin och Hjalmar, som är på omslaget. Jag har ju faktiskt intervjuat bägge i podden, så att säga. Vad var det som fick dig att skriva en bok om dem och liksom vägen fram?
Det är rätt många skäl. Ett skäl är att jag får fruktansvärt mycket frågor om dem. Jag märker hur stort intresset är. Ett annat skäl är att min egen analys har lett fram till slutsatsen att fotboll är den ojämförligt största kulturella företeelse vi har. och inte minst för många män den tydligaste gemensamma nämnaren. Så att kort sagt, det angår alla. En ytterligare en tes är att nästan alla ungdomar och även de som är äldre drömmer om att bli fotbollsproffs. Jag tror att det är det främsta drömyrket. Och då har jag två grabbar på nära håll som lever det här livet. Varför inte då berätta lite anekdotiskt och lite kul hur det ser ut och vilka tankar det för med sig. Och då har ju de hittills ganska olika karriärer dessutom. Hjalmar har ju gått spikrakt och har egentligen inte stött på några motgångar.
Ja, om man inte ser svängen om USA som ju kändes som en kanske väg bort. Vi kan ju prata om det senare.
Men college. Det var ju jättebra. Alltså.
Jo, det var jättebra, men det är ju ingen spikrak väg för en talang.
Nej, men han fick ett argument för att ägna sig åt fotboll.
Ja.
Så det skulle, tror jag, han för sitt liv inte vilja vara utan.
Nej, jag bara bilden tror jag inte de flesta har att den spikraka vägen går via college-spel i USA ett år.
Nej, men varför är den spikraka vägen alltid den bästa?
Säger Nej, det säger jag inte. Ja, det var mer jag som reagerade. Kör vidare på...
Ja, Albin däremot har ju en väldigt komplex karriär. Som man kan se på alla möjliga sätt. Vilket jag tycker är värdefullt för alla som undrar hur det här livet ser ut. Och se vilka element det kan innehålla i form av glädje, ångest, skador, nedflyttningsstrider. Han har egentligen upplevt allting. Så är han ju hjälteförklarad i landslaget samtidigt som någon sorts trygg PS som de behöver för att kunna vinna. Och exemplet var ju då de här VM-kvalen som vi förlorade när han inte var med. Så att ur den aspekten är ju hans karriär tacksam för att beskriva en komplex proffskarriär. Så att det var ett skäl att försöka ge folk en liten insikt. Jag tror många är nyfikna på hur det här livet ser ut och hur tankarna går.
Vilka hoppas du ska läsa?
Alla fotbollsintresserade är ju den mest närliggande. Och det är ju väldigt många. Men även föräldrar till ungdomar som spelar och drömmer om det här. Jag har ju kapitel som... har en närmast filosofisk karaktär kring hur viktigt det är att ha vinnarskalle. Vad säger finkulturen när man ger sig in i fotbollsdebatten, vilket de ju har gjort. För de tycker att det här är visst så stort så det måste vi också ägna oss åt lite grann. Så att det enklaste svaret är ju naturligtvis alla, men det blir ju inte så. Att det är klart att främst är det ju de som har en fotbollsanknytning i någon mening. Vare sig det är intresse eller barn som spelar.
När du la fram idén, vad sa Albin och Hjalmar?
Ja, de har aldrig jublat över någon av mina idéer egentligen. Jag vädrade det här för Albin i ett smalare perspektiv redan för 5-6 år sedan. Och då var han inte alls särskilt förtjust, vilket jag förstår, för han menade att nu är jag mitt
i... Då ville du fokusera på honom helt enkelt?
Ja, lite mer. Då var det inte lika allmän tanke. Han sa att jag är mitt i karriären och har lite svårt att vara hur öppen hjärtig som helst i beskrivningen av mitt proffsliv. Jag förstår verkligen den. Så det fick ligga på is lite grann. Men så kom ju Hjalmar in i bilden också. Vilket ju förstärkte den här familjevinkeln som jag har på boken. Och jag har ju tid numera. Jag skrev ju en bok förra året också. Så jag tycker att det är väldigt trevligt att skriva. Och det är, har du ett ämne, det vet ju du, som skriver väldigt mycket fotbollsböcker. Tankarna rinner till och därmed rinner också orden till. Så att det är ingen jättebrottningsmatch att sätta sig och skriva. Jag är inte avundsjuk på de här romanförfattarna som sitter med ett blankt papper framför sig i 5 timmar. Så har det aldrig varit för mig. Jag skriver ett par timmar, inte mer. Men då får jag ur mig ganska mycket. Så att vi är ju ganska flinka, det är ju journalistiska.
Ja, och du har ju stått för att ta av i ditt närområde så att säga.
Ja, så att det är ju snarare journalistik än författarskap skulle jag nog säga, även om det är kul att bli kallad för författare.
Det blir ju lite speciellt, vi vet ju inte men när vi spelar in den här, men det kan ju bli så att bägge blir uttagna till landslaget för de här träningsmatcherna. Det var ju, kunde ju varit så redan i juni när Hjalmar var med i Nations League och Albin fick lämna återbud på grund av skador. Han var ju i en villa i Spanien eller någonstans söderöver och vilade upp sig för skador. Hur är känslan att tänka om man är två söner i landslaget samtidigt?
Jag tror det vore absolut roligast för Malin, min fru och mig. Och jag tror det vore kul för grabbarna, men de skulle inte gå bananas så att säga. Men för mig vore det ju sagolikt, absolut, det är klart.
Skulle det finnas någonting mellan dem? Jag bevakade när Daniel Andersson för första gången var uttagen tillsammans med Patrik Andersson. De skulle dessutom spela en landskamp i Malmö. Och de ville liksom inte ta bild ihop för att Daniel skulle inte hamna i skuggan och Patrik och vice versa. Finns det några sådana tankar kring Albin och Hjalmar om de nu skulle vara med samtidigt?
Nej, jag tror inte det. Hjalmar har ju fått frågan om han tyckte att det var lagt en press på honom med storbrorsan. Men du vet, det är 9 år emellan dem. Så att Hjalmar har inte känt det där riktigt. Han var ju alltså 9 år när Albin stack till Italien. Så de har ju aldrig spelat ihop i Sverige på något sätt. Och Albin har varit väldigt mån om Hjalmar och han värnade verkligen att han skulle tänka på skolan innan han visste om det här med fotboll verkligen kan vara någonting och leda till en försörjning. Så att, nej, de har en otroligt fin brodersrelation. Det är väl möjligt att Albin både bildligt och bokstavligt skulle känna sig som storebrorsan i en sån konstellation. Men jag tror inte att det skulle inte... Det är rätt säker på att finnas någon sorts ohälsosam konkurrens eller missundsamhet. Nej, inte alls.
Ofta går det ut att man tas ut i en bruttotrupp i förväg. Vet du om de är med i bruttotruppen bägge två?
Ärligt, jag har ingen aning faktiskt. Jag vet inte alls hur långt Albin tycker att han har kommit. Han hade ju en hälsporr liknande variant hela våren som var jätteböken. Han kunde ju knappt springa, stackaren. Men nu har han ju spelat en del. Men jag vet inte alls statusen faktiskt. Hjalmar är ju tillbaka.
Ja. Är det så att du drar dig för att fråga för att, att du tycker att du inte vill sätta någon press på dem? För det hade ju på något sätt varit rätt unikt. Det är ju inte så vanligt alltid med bröder som är med i landslaget.
Nej, det är ju jätteroligt. Nej, jag har inte dragit. Du vet, de bryr sig inte så mycket om vad jag tycker. Alltså de tycker jag är en rätt gnällig typ med den här boken och det... Barn vill helst att det är roligt om pappa syns och är lite kul, men helst ska han nog stå i ett hörn och vara tyst. Det är lite grann. De tycker inte att jag är ett fotbollsorakel, definitivt.
Nej, det kan jag i och för sig förstå, men det är ju lätt att, jag menar, inte bara barn drömmer om att nå landslaget, utan även föräldrar som kör sina barn och kan ju dras med i den. Vad känner du och din fru Malin kring om de skulle nå landslaget samtidigt? Bägge har ju spelat i landslaget och lever på sin fotboll, men just om de skulle vara med tillsammans.
Ja, men det är klart att en extra krydda, och å andra sidan är vi ju nu så himla vana vid att ha de här två. Du vet, under någon, om det var förra pandemisommar då man tryckte ihop alla spelprogram, alltså då hade jag 4 tv-matcher i veckan med mina söner. Så att det har blivit ett naturligt inslag i vardagslivet att man då och då spelar en son helt enkelt fotboll på tv.
Om man ser då, om jag jämför med bröderna Andersson, så hade de ju en pappa som hade spelat på väldigt hög nivå. Vad tror du är du och din fru Malin? Vad är det ni har gett Albin och Hjalmar som gjort att de klarar att ta sig igenom det här nålsögat och nå elitfotbollen?
Basic grejer. De har ju haft tur i föräldralotteriet. För det är ju ett jäkla lotteri. Jag tror vi har varit bra föräldrar för dem. Malin är varm och stöttande och vad de än säger så säger hon, det tycker jag att du ska göra. Och jag är på intet sätt den perfekta fotbollsföräldern. Jag är ibland överengagerad, har en jäkla massa synpunkter på allting, vilket framgår i boken. Men jag frågade Albin om han tyckte att jag hade påverkat hans fotboll. Och då sa han, nej, ingenting. Och det är ju ett rätt bra svar. Vi har gett dem trygghet och kärlek och en del fysisk närvaro. Och det är enligt min filosofi det enda barn behöver. Resten har de fixat själva. Albins enorma frenesi och hårda mentalitet från 5 års ålder, det kommer ingenting från mig. Det kan jag garantera.
Kommer det från din fru då?
Nej, egentligen inte heller. Jag kan inte förklara. Alltså, du vet, jag skriver att han var som en slottermaskin på planen. Ett enormt driv hade han alltså tidigt. Och det säger han ju att det har ju nästan legat honom i fatet senare. Det här att han tog ansvar för sina lag så till den milda grad. Om de förlorade var det hans fel. Det var inte lagets fel. Så kände han då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om vi går tillbaka, den är ju uppdelad i lite olika delar och du skriver ju rätt mycket om BG2 så att säga. Men om vi börjar med Albin så hade han ju först otroligt dominant, sen hade han ju en period när alla växte ifrån honom. Hur kunde ni som föräldrar stötta honom? För jag menar, det händer väl med de flesta att man växer lite ojämnt och liknande.
Ja, det var ju tufft. Det låter ju larvigt att säga, men han var verkligen outstanding upp till 13. Och sen blev han en bland 300 under kanske ett och ett halvt år. Och då lägger ju många av. Och där har vi ju den här tesen att det är ofta tvåorna som går längst. Därför att de har någonting att fightas mot hela tiden. Men jag tror att han kände att talangen var så exceptionell att han helt enkelt var piskad att ta sig igenom den här perioden. Och han behöll den här fotbollsnischen. Han var ju jätteroad av det som tonåren har erbjuda i form av fester och ja, tonårsgäng och allt det här. Men han åkte och tränade varje dag efter gymnasiet.
Och det var inget som kom från er, utan det kom bara från honom själv?
Nej, det kom från honom. Jag kan inte säga att vi la oss i egentligen vad han skulle, men han var aldrig nära att sluta. Det hade varit skillnad om han hade varit så deppad att, men det var han inte. Det var motigt ett tag och han fick hoppa undan därför att han hade ju sitt rykte med sig. Så de var ju jävligt elaka mot honom. Han fick ju enormt mycket smällar och var ju väldigt tunn i 14-15 års åldern. Men sen växte han ju till sig rätt snabbt. Och så snabbt att han ju debuterade i Allsvenskan, då var han ju 17.
Just det här att balansera att vara så duktig och sen liksom ändå, jag menar, det fanns ju skola, du poängterar ju ändå i boken flera gånger, du berättar till och med långt fram i boken och du är på ett akademimöte för flera av klubbarna i Stockholm där du trycker på att skolan, och du klagar ju lite också på klubbarna att de inte, ja, men trycker på att skolan är viktig, och ni flyttar ju till och med Albin från en fotbollsklass till en vanlig klass.
Ja, det var ju totalt misslyckat. Alltså fotbollsklassen.
Ja.
Det hälften av gänget skete i plugget.
Hur var det ändå just att, för Albin verkar ju, även han skötte skolan okej, så verkar han ju inte satsat lika hårt som Hjalmar exempelvis.
Han hade ju inte tid. Vet du. Han spelade ju alla pojklandslag från han var 15. Och var ju allsvensk spelare i truppen från han var 16. Du vet, de kunde ju åka, pojklandslaget kunde ju åka på en turnering i Tjeckien 10 dagar i mars plötsligt. Eller, så Så han gick ju väldigt lite i skolan rent fysiskt.
Var det svårt för er, för du vet ju också matematiken, att av de som är i pojklandslaget så är det inte jättemånga som blir elitspelare på absolut högsta nivå.
Nej, det är ju jättefå.
Var det svårt då att han inte hängde med, han kunde sköta skolan?
Ja, det är svårt, det vore ju löjligt att säga, men det är klart, det är ju... Jag som hade turen att halka in på en journalistisk bana som innebar samhällsjournalistik och som ju per automatik är en väldigt intressant skolning in i ett lite mer intellektuellt liv. Jag vet ju hur värdefullt och hur kul man har med kunskaper och kanske ändå en hygglig utbildning. Samtidigt var ju även vi präglade lite grann av den här enorma talangen som man faktiskt... hade visat upp, så att vi utgick nog alla från, inte minst han själv, att det var bara en formalitet. Förr eller senare blev jag proffs. Han konstaterade det väldigt obekymrat. Och jag har ju sagt i efterhand, hur fan kunde du vara så säker på det? Jo, han var det. Och det är klart, när då det är just Juventus som knackar på dörren, så då infrias ju både de tankarna och de förhoppningarna.
Ja,
och med råge får man säga.
Ja, och du tar ju med oss till den tiden där han ju själv tvekar. Han tillhör BP och gjort succé. Sen har han haft körtelfeber och missat en stor del av en säsong. Och sen Juventus. Och du berättar ju att det är ni som läcker till en Stockholms gratis tidning, tror jag, Stockholm City, för att sätta tryck på Albin. Vet Albin om att ni läckte? Och använde media?
Ja, det där har ju Malin tagit på sig. Jag skulle inte säga att det var så raffinerat.
Ja, det är ju så det står i boken.
Ja, men det var ju inget strategimöte där vi... Utan Malin kan ju då hålla tyst helt enkelt. Och vi var ju rätt uppspelta. Alla som kan fotboll förstår ju hur en extremt sportintresserad förälder reagerar när Juventus ringer och frågar, har er grabb lust att spela för oss? Det är rätt stort.
Ja, självklart. Men det var väl med att Albin tvekade ju själv.
Ja, det gjorde han. Men han var ju lite rädd. Han var lite ängslig för att lämna ett liv som hade varit så enormt angenämt. Som firad stjärna och massor med kompisar och trevligt boende i Bromma. Men han hade ett väldigt förspänt liv. Och han visste inte vad som väntade. Men då hade vi ju, jag beskriver ju det här, vi hade ju en middag då på Hard Rock Café.
Hela familjen Ekdal,
ja,
helt enkelt.
Ja, lite med syfte att snacka igenom det här ordentligt. Och då la jag fram det värsta som kunde hända. Och när han fick det klart för sig så tror jag han kände att ja, det här är ju inte så farligt.
Och det värsta är ju att man i så fall vänder hem och har lärt sig ett språk, provat på en ny kultur.
Ja, du har lärt dig lite italienska, ja. Du har tjänat jättemycket pengar. Du har fått träna med världens bästa fotbollsspelare. Det är ju ganska kul erfarenhet. Så att han förstod det, att det var... Nersidan var inte särskilt djup.
Det som slår mig när jag läser boken är ju som man kanske... Ja, men det gläntas då och då in i den här världen, men där det ju kanske ofta lätt, det kanske är svårt när man är fotbollsproffs att glänta till att det faktiskt inte är så glamoröst. Man kan sitta ensam i Siena, utlånad, väldigt ensam och ha det trist och så. Att det var tufft för Albin.
Jättetufft. Jag tror han hade skittråkigt där ett par år. Han säger ju det själv, han satt och skypade i timmar med kompisarna. Vi kunde ju inte heller åka ner i skytteltrafik hela tiden. Vi satsade ju i teorin första året. Malin tog ju tjänstledigt 10 veckor, tror jag. Och var nere och var lite mamma.
Och han hade en kompis.
Han hade en kompis. Så det var ju bäddade vi ju jättebra. Men jag var ju, jag menar, titta hur mycket du jobbar. Jag jobbade ju jättemycket. Jag kunde liksom inte åka ner mer än kanske ett par gånger per termin. Så att han var väldigt mycket ensam. Och han tyckte att det var svårt socialt att komma in i de italienska lagen. Han tyckte de var lite speciella, lite barnsliga, ja, helt enkelt lite svåra att, för en ung svensk kille. Så att, där fick han ju, vilket ju skedde vid många tillfällen, bita ihop.
Ja, och det är ju liksom den tuffa, att man också ska avstå en massa grejer. Alltså man har det ju fantastiskt, man får göra sin hobby, man tjänar bra med pengar. Men man avstår väldigt mycket socialt, väldigt mycket, ja, kul grejer.
Ja, jag har ju en uppställning där på plus och minus. 10 punkter. Och det får man ju naturligtvis värdera. Hjalmar är ju där nu. Han erkänner ju att han också då var rädd för att missa allt det här roliga då. Som han inbillar sig är lite roligare än vad det är. Det är väldigt lätt att sitta liksom utomlands och tro att fan vad kul kompisarna har hemma nu. Men de har ofta en grå vardag också. Men det är ju ett väldigt speciellt liv. Det måste jag ju säga. Och jag hade inte passat så.
Nej, för du skriver i slutet att du sammanfattar just när du har de här listorna plus och minus. Eftersom du har 2 söner som lever livet. Att du hade inte valt om du hade kunnat välja.
Nej, men det är ju också en insikt om min mentala styrka. Som jag tror inte hade varit tillräcklig.
Du tar ju även upp det som kanske inte, eftersom jag har följt Albin och ställt några frågor om det här på presskonferensen. Han har inte gillat att prata om skador om man säger så. Nej. Exempelvis 2021 så tyckte han själv inte han hade haft så mycket skador när vi tog upp det i Båstad. Men du går ju igenom, han har ju haft otur helt enkelt.
Ja, med många grejer. Otur.
Hur har den tiden varit liksom för er att stötta i de perioderna?
Lite jobbig. Vi har ju tyckt synd om honom, för att tala klarspråk. Jag tycker aldrig ska jag inte säga, men ofta har han, när han har varit på gång och nå en väldigt hygglig form, så kommer det nya skador och så vidare. Och vi är ju inne på det resonemanget att det här har ju varit en hemsko under egentligen stor del av hans karriär, och han har ju därför inte riktigt kunnat nå sin fulla potential.
Ja, och du ger ju också en inblick i cynismen när han spelar i Hamburg.
Ja, det var ju förfärligt.
Ja. Hur kan man tvinga någon med en spruta bara skicka ut dem fast de är skadade?
Ja, det är ju obegripligt. Och det är ju otroligt improduktivt och kortsiktigt, eftersom det fick de ju tillbaka. De hade ju ingen långsiktig nytta av honom, eftersom han aldrig fick,
nej,
fick
och där, han fick en injektion i en match mot Hoffenheim tror jag, och tvingas ut, han vill inte spela. Och
nej, men han hade sånt, så han, men de bryr sig inte om det. Ja, det var ju väldigt märkligt.
Och då drog han ledband och tog borta 4 månader. Ja. Och även den här nattklubbskadan. Där
jo, men du nämnde ju körtelfeber där, som han ju fick när han var 17. Så att han har ju haft väldigt, inte nog att han haft otur, han har haft åkt på rätt egendomliga grejer. Och den här ryggskadan han fick, den var ju väldigt märklig.
Jag gillade ditt resonemang där kring att du faktiskt svarade på frågor, för du tyckte det var bättre att berätta med tanke på att...
Ja, där var vi ju inte överens.
Nej, jag vet att...
Han blev ju arg på mig.
Ja. Hur var det? Hur försvarade du det liksom? Du berättade vad som hade hänt på den här nattklubben i Hamburg, att han hade trillat över ett bord. Du sa ett glasbord, det var det tydligen inte då.
Så här, jag var ju säker på, eller jag är säker på att Albin är ju ingen lallare som springer omkring dyngrak och gör bort sig. Det är en jävla fin kille, disciplinerad, urtypen för en pålitlig svensk proffsspelare skulle jag säga. Så jag var rätt säker på att det här beror inte på att han totalt har gjort bort sig. Han råkade snava på en kant och faller så olyckligt. Och varför inte berätta det då istället för att inte säga någonting och låta alla spekulera? Om du har kombinationen skada och nattklubb, så behöver man inte vara journalist som vi är för att associera en viss riktning. Mota då Olle Grind istället och säg som det är.
Ja, jag håller ju med dig. Jag tror att man vinner på det. Men det...
Ja, men jag mötte ju en massa strategisnack från alla möjliga håll. Från agenthåll och från klubbhåll och från andra.
Lägg locket på, är väl strategi?
Ja, och en strategi var ju, oj då, nu stundar EM. Hur ska vi nu förhålla oss till... Var det Hamrén fortfarande?
Ja, det var Hamrén fortfarande. Ja.
Hur ska vi lägga upp det här, så svarar det är ju inget att lägga upp. Det talar för sig själv. Kan han spela så är han med, och kan han inte spela, det går ju inte att komma och mörka någonting så att säga. Utan...
Nej, den är svår att stuva undan.
Ja.
Om man säger, för jag reagerar eftersom man blev intresserad av det journalistiska, hur du, Albin har verkligen inte gjort något fel. Det är någon placering som har slutat i ett kronofogdekrav. där det egentligen bara är en teknikalitet.
Ja, det,
som
bara,
blivit,
det var ju en rolig story.
Ja, men att du då är så rädd för att, det ska, att kvällisarna ska få tag i det, eller om det är någon annan media. Hur resonerar man där? Är det så enfaldigt?
Ja, det är det ju. Jag menar på goda grunder.
Ja, du får blåsa på.
Hur ofta ser vi tabloidjournalister koka soppa på en spik?
Ja, både och skulle jag säga. Men ja, jag tycker inte alltid att om man kan stå för någonting, ja, men jag har inte gjort något fel, så behöver man inte vara rädd för det.
Nej, men det var ju onödig publicitet, kände jag.
Ja.
Det är en rätt bra story.
Ja, nej, det är fascinerande så.
Albin Ekdal jagas av kronofogden.
Ja.
Det är ett ganska hyggligt löp.
500 000 i skatteskuld, ja. Eller vad det var. Som inte är sant, det är viktigt att understryka. Och det klirades ut, du tog honom till Skatteverket och löste allting. Så det var inga problem. Det var bara
nej,
att
men jag menar, och där tycker jag att, där gjorde jag faktiskt en bra insats.
Ja.
Jag såg till att det där snabbt inte blev någonting, helt enkelt.
Du ger ju också lite inblick i att när han ska byta klubb, bland annat i Cagliari, tuff president. Han var väl inte klok skulle jag säga, eftersom han sen ägde Leeds efter det. Men där han ju blåser Albin på lönen på slutet, och det är mycket tjafs kring Hamburg, och Albin kunde vara ett PSG. Ja. Och framförallt, som jag inte känner till, han kunde ju gå till Leicester och vunnit ligan.
Ja, men det, hade du haft en spåkula där så kunde du hört av dig.
Ja, jag hade ingen spåkula. Nej. Jag menar bara, hur svårt är det? För jag menar, ni sitter ju lite på läktaren, men jag gissar att Albin bollar lite mer, eller Hjalmar, hur ska jag göra?
Rätt lite. Ja, när det gäller klubbar, rätt lite, måste jag säga. Framförallt då. Han har ju blivit mer medelsam med åldern. Och jag vet inte hur långt gånget de snacken var. Det var bara ett klubbnamn som ändå virvlade förbi, att det fanns ett intresse.
Ja, och det var ju hans gamla tränare, Ranieri väl?
Som, det var det, ja.
Så det fanns ju en koppling.
Det
där
fanns en koppling, och Ranieri har alltid varit förtjust i Albin.
Ja.
Så att det fanns en koppling, men sånt där vet man ju inte. Det finns ju väldigt mycket, vad hade hänt om jag hade gjort chi eller så? Det var ju samma med PSG.
De ville också ha honom till Paris Saint-Germain när Zlatan var där sommaren 2015, är ju detta.
Ja, men då hade han, så man kan säga två saker om Hamburg valet och det var: ett, han fick ett väldigt bra kontrakt; två, han mötte en väldig entusiasm från tränaren. Och det är två rätt bra pusselbitar. Sen kunde man lagt till Hamburg, en skittrevlig stad. Vi blev ju enormt överraskade över hur fin den stan är. 4-55 000 i snitt på hemmamatcherna. 5, en anrik klubb. Det var väldigt mycket på pappret som såg skitbra ut. Och det var väldigt mycket som inte blev så bra.
Nej, och det säger han ju i intervjun med dig. Du intervjuar ju alla dina barn och din fru. Men i intervjun så säger han att han på något sätt ångrar det. Sen kan man ju inte göra någonting åt det i efterhand.
Nej. Ibland måste man ju fatta ett beslut och sen agerar man i konsekvens med det, helt enkelt.
Om han haft lite så hackigt i klubblag så har det ju gått väldigt bra i landslaget. Hur har du känt när han liksom tagit det här klivet i landslaget och mer etablerat sig och blivit framförallt tongivande under Jan Andersson och det lag som gick till VM-kvartsfinal och till EM?
Att han är en väldigt bra lagspelare. Han är väldigt bra att ha i ett lag. För han krånglar inte, ger alltid sitt yttersta, är generös mot lagkompisarna. Och den roll som han har tagit på sig i landslaget har väl ändå bevisat det i någon mening. Jag menar, han har ju kanske inte glänst, men han har varit jävligt viktig, skulle jag säga. Och det är ju många andra analytiker som kommer fram till samma slutsats. Han har spridit och gett ett lugn, och han har ju agerat i en anda som är svenska landslags prio nummer ett. Skapa en jäkla laganda, kämpa som fan, så har vi möjlighet att slå de flesta. Det är ju kvartsfinalplatsen i VM ett bevis på. Och det här har ju då gjort det knepigt med den filosofin när det vankas snack om Zlatan till exempel.
Ja, för att jag reagerade på det att du skriver ju att 2016 i EM skulle allt gå via Zlatan, 2018 är det god laganda, sammanhållning och harmoni. Och jag inbillar mig att du var ju inte i landslaget utan det var ju Albin, så att det måste ju vara Albins ord att det var så stor skillnad.
Nej.
Är det dina ord?
Nej, det skulle han aldrig säga.
Nej.
Ja, det är mina ord. Men det behöver du inte spela för att se. Du kan ju titta på matchen.
Ja, och vad menar du blir problemet med Zlatan då?
Därför att om du har en stjärna som du sätter en enorm tilltro till och som ska ha alla bollar, om han inte levererar, då spricker ju hela strategin så att säga. Och då blev den svenska lagandan och kämpamoralen sämre av det skälet. Dessutom levererade ju inte Zlatan alls under EM16. Han var ju inte bra. Och då sprack det ju verkligen med besked. Vi gjorde ju inte en bra turnering då. Jag tror vi gjorde ett mål och det var ett självmål i princip. Så att ja, fakta talar ju för sig själva. Det är ju lättare att Zlatan har ju en fantastisk karriär. Men man måste nog ändå säga att för den typen av spelare så är det betydligt enklare om man är med i ett lag som är jättebra och i regel har bollinnehav och dominerar matcherna. Då har man mer råd med en sån spelare än ett lag som har ett underläge i bollinnehav och som vilar väldigt mycket på att kämpa som fan. Det blir en annan sak alltså.
När Albin Sommar pratar så blir det ju lite surr om
båda. Jag vill poängtera nu att det här är bara mina åsikter. Det här har ingenting att göra med hur mina grabbar resonerar. Alltså, frågar man Albin om Zlatan så tycker han ju att det är en rätt skön typ.
Hjalmar har ju precis som Albin kommit fram i BP och i boken så ges du en rätt positiv bild av BP och att du på något sätt gillar väldigt mycket och påpekar alla breddlag och så. Tycker du att BP har fått lite orättvist mycket negativ publicitet?
Tycker jag absolut. BP anordnade klasslag när grabbarna var 6 år i hela Västerort. Mängder. Det är väl en social insats som något. De behöll breddlagen rätt långt upp i åldrar. Kanske till och med 12 eller något. Jag vet faktiskt, det vet jag inte hur det ser ut nu. Och jag förstår inte hur det här med elitsatsning eller inte. Hur skulle vi gå tillväga annars? Om vi vill vi att människor både ska motionera och att vi ska få fram bra fotbollslag? Ja, sannolikt. Men då måste vi ju göra både och. Albin var ju enormt frustrerad när han fick spela med sina klasskamrater. Och kände att han fick göra allt själv. Han mådde så dåligt när de fick stryk. Återigen, för då lades allt på hans axlar. Hade inte han rätt tidigt fått spela med jämbördiga, då tror jag inte han hade fortsatt. Så det är liksom en icke-fråga. Dessutom är ju alla klubbar nu har väl så kallade akademier. Eller
i varje fall alla elitklubbar.
Ja, säg att det ändå är 30 klubbar i Sverige som i någon mening elitsatsar.
Du skriver ju även att du inte gillar det här med att man inte räknar tabeller och resultat. Du menar att barnen ändå lär sig och det är klart de räknar och de är så. Tror du att det är negativt?
Man kan ju inte förneka att en viss poäng med att spela fotboll, det är att göra mål. Och den som gör flest mål vinner. Om du helt bortser från det syftet så blir det ganska konstigt. Och jag är rätt säker på att även unga killar och tjejer håller reda på ändå om de gör mål eller inte. Då blir det lite som, du vet, förr i tiden våra generationer delade upp på bakgården hemma och stod och tofflade lite fram och tillbaka. Jag förstår inte skadan med att någon vinner en fotbollsmatch. Däremot, det hindrar inte att du predikar att det här med vinnarskalle och den här enorma tonvikten som läggs vid vinst eller förlust, det är ju inne på väldigt mycket. Den tycker jag är skadlig.
Ja, där är du ju väldigt kritisk dels mot allt från frågesporter och liknande, och att det är liksom, du har själv slutat tävla, säger du.
Ja, men det är rätt skönt. Ja, men frågesporten hade ju mer på en skämtsam.
Ja, jag fattar, men du tog det hela vägen liksom och pekar just på det här vinnarskalle och att
ja. Ja, men jag har ju ett bra exempel med en jämn match som slutar 1-0 eller 0-1. Det är i princip ingen skillnad i själva matchförloppet. Ena gången studsar på smalbenet och in, och andra gången på smalbenet och ut. Däremot konsekvensen av det resultatet blir jättestor. De som vinner med 1-0 är hjältar och de andra är usla. Och det blir jättedeppigt. Och det där tycker jag är överdrivet. Alltså det här enorma vinstfokuset. Jag har ju inget recept naturligtvis på hur man kommer åt det. Men jag är ju...
Nej, och du sticker ju hål på några bubblor. Folk som spelar som pratar om att jag är vinnarskalle och jag är si eller jag är så. Att...
Ja, men det var ju rätt roliga citat. Ja. Så det får se ut hur det vill, bara vi vinner. Men jag tyckte Henrik Rydström då, som jag ju gillar. Han sa ju också, ja men det är klart att det är viktigt att vi vinner, men folk som kommer att titta på oss kanske vill se lite bra fotboll också. Och det är väl ett rätt bra citat i all sin enkelhet. Ja, det vill vi.
I och för sig, när han var spelare så var det
hur inte kul är det med ett oerhört disciplinerat lag vars enda affärsidé är att vinna med 1-0 och sen hålla det resultatet?
Nej, det är ju inte
det. Det är ju inte så himla kul egentligen.
Nej, i och för sig.
Sen har du ju naturligtvis en supporterkategori för vilka vinsten betyder allt.
Ja, för att jag kan ju säga, om jag går till mig själv, de mina lag, det jag skiter hur det ser ut, bara de vinner.
Ja, men det är ju en jävla korkad inställning.
Ja, men jag är inte smartare än så.
Nej, men det...
Och där är Bergkrot, där är Ekdal! Hjalmar Ekdal kvitterar för Djurgården i en andra situation efter hörna.
Om vi tar Hjalmar så går han ju också lite annan väg än Albin. Jag menar, du beskriver hur han har varit målvakt och så, att han kanske inte var den exakt lika stor talang som
Nej,
Albin
inte alls.
Var. Hur var det liksom? Gick det att staka ut en väg eftersom Albin på något sätt hade gått i förväg?
Nej. Var Hjalmar skulle hamna visste vi ju absolut inte. Det är ena. Å andra sidan, alla som spelar i BP:s första lag är ju bra. Eftersom det är ett av Sveriges bästa lag alltid. Vet Hjalmar och dem då, Albin vann ju allt, juniorallsvenska och pojkallsvenska, men jag vet att alltså BP:s U17 då, som Hjalmar spelade, de gick ju till final i både U21 och U23 allsvenskan och sådär. Alltså med tre,
och det är ju ett pärlband av spelare som idag lever, 6-7 ja, stycken, Anton Gökös och
det är ju fantastiskt.
Ja, nej, men Ishwood. Alltså
då, av Hjalmars 98 lag är 8 välbetalda proffs. Det säger ganska mycket.
Men Hjalmar går ju ändå en lite oväntad väg, det vi pratade om i början, just att han går och spelar fotboll i USA. Han tar ett college, och det är du som får in honom på det.
Ja, jag tyckte det var bra. Jag träffade en pappa som har haft 2 söner där, som talade sig väldigt varm för det. Och jag tyckte att det var en väldigt bra kombination av äventyr, plugg, erfarenhet och fotboll. Och han fick verkligen allt det där. Och du vet, de tränade ju stenhårt där borta. De gymmade ju en timme innan plugget. Och så pluggade de till 2 och så tränade de fotboll. Alltså det var ingen semestertillvaro.
Nej, och du har ju med Emil Kumlin som är en av flera som levererar överspelare. Men som jag faktiskt också intervjuat en gång. Och som ju sa just det, att det fascinerande när man kommer dit är ju att man får förutsättningar nästan på Premier League-nivå, fantastiska anläggningar. Ja. Finns det så mycket pengar i skolidrotten. Så att, men var inte ändå, fanns det inte en rädsla att det blir inget mer i Sverige så att säga, eller Europa, utan nu är det kanske fotboll där, men också framförallt utbildning?
Jag kan ju säga så här, du åker ju inte till ett college i USA därför att du tror att det är i särklass bästa sättet att utvecklas fotbollsmässigt. Så är det ju inte. Och det visar ju statistiken. Emil säger ju att Hjalmar är kanske den han har skeppat över av hundratals som har gått längst. Och då är han ju ändå kvar i allsvenskan. Så det säger ju någonting om hur svårt det är. Vad som däremot, och det skriver jag ju om, alltså det gick så makalöst bra i fotbollen där borta. Så det fick ju Hjalmar att tänka till, alltså, tror jag. Och han blev ju väldigt populär. Han är ju också, vad jag förstår, bra att ha i ett lag. Bosse Andersson är helt lyrisk när vi träffas. Liksom.
Djurgården, sportchef.
Ja, han tycker att det är sån jävla bra lagspelare. Och det är han säkert.
Men om man, både innan han åkte till USA så åker han ju på en resa med sina kompisar som har varit bestämd ett halvår när Olof Mellberg är tränare. Och den assisterande tränaren citerar du att han säger att
du är körd.
Ja. Och sen så får man ju när han spelar i Frej och Hammarby signar honom så är det ju noll intresse hos Stefan Billborn. Du skriver bedrövligt ledarskap och ja, du skriver ju inte orden. Det är ju ändå lite baksida av det här liksom att komma tillbaka och att man inte kommer fram för man får inte förtroende och man blir ju lite bedrövad när man läser det. Hammarbyarna borde ju åtminstone fundera vad var det som gick snett. Man tappar ju en landslagsback.
Ja, men det var ju, vi behöver ju inte, alltså Hjalmar själv ligger ju väldigt lågt med det här. Han konstaterar bara att det fanns inget intresse. Man kan väl säga ett par saker. Hammarby skötte ju inte det här särskilt bra eftersom Jesper Jansson, sportchefen, och Billborn, tränaren, inte var ett dugg samsnackade. Hur man kan värva en spelare utan att förankra det hos varann, det är ju väldigt konstigt. Det är en slutsats. Det andra är att hur... Här kommer det en ung kille, 19-20 år, till en storklubb i Allsvenskan. Är naturligtvis lite osäker, lite rädd. Hur är det då möjligt för tränaren att inte prata lite särskilt med den här grabben, unga grabben? Alltså det är för mig, det är obegripligt.
Ja, framförallt, det är ju nästan som det du berättar om Albin när man sätter en spruta och skadar spelaren. Samma här, det man borde tänka är ju att man vill höja värdet på alla spelare man har. Istället för att sänka det. Och inte ens, jag menar, de lånar ut honom till Sirius. Han gör det ju bra. Sirius gör det bra. Och de hör av sig exakt noll gånger.
Ja, och jag skriver ju det. Kan man tänka sig ett enklare samtal till en utlånad spelare som det går skitbra för. Som spelar samtliga matcher i ett lag som överraskar positivt. Kan man tänka sig ett enklare samtal än att säga hej, det är Kalle i Hammarby. Fan vad bra det går för det. Vad kul. Vi är jätteglada här. Men inte ens det orkade de med.
Nej, det är ju rätt fascinerande. Det går ju desto bättre i Djurgården. Och också fascinerande när jag intervjuar honom. Att han just är en av de få spelare som jag intervjuat. Som pluggat vid sidan och tyckt att det varit viktigt. Hur ser du på att man hade från klubbar och liknande. Kunnat ta större ansvar när det gäller både talanger. Men även spelare som man har i träning.
Ja, så när de är seniorer är det ju lite svårare att ta någon sorts pluggansvar. Dock tycker jag ju att man då och då kunde ha lite kulturella aktiviteter och så vidare. Men definitivt när de är sig mellan 13 och 20 i klubbarna, då tycker jag man kunde uppmuntra pluggande i mycket, mycket större utsträckning. Vi hade ju hoppats på till exempel när Albin gick fotbollslinjen. Började ju gymnasiet på fotbollslinjen, att han kanske kunde slippa någon BP-träning. Men det som hände var ju att han fick träna dubbelt. Han tränade på morgnarna med gymnasiet som ju leddes av BP. Men sen var han ju tvungen att gå ut i Grimsta och träna med... Så han tränade ju i princip två gånger per dag då. Och det blev ju naturligtvis inte särskilt läxbefrämjande. Och jag tycker det där, de talar med kluvna tungor och har en rätt hycklande inställning. Och jag vet långt tillbaka var det till och med BP-ledare, kanske lite på skoj, som var inne på att det var ett problem att ta spelare från gamla Villa Bromma som Albin kom från. Därför att när de kom upp i 15-årsåldern, då brydde de sig om skolan. Och då fanns det mindre utrymme för fotbollen. Jag hoppas att det där var sagt lite det skämtsamt.
Men det var väl skämtsamt och sanning i mix. Om man ser Hjalmar som på något sätt står inför det som kanske Albin varit ute, skräms av att han tar steget ut i den världen där man just kan bli bänkad, man kan få en spruta och skickas ut fastän man är skadad, och visst, man har jättebra betalt, men nej, allt det där.
Nej, det gör jag inte. Han är så trygg. Och han har väldigt bra inställning. Han tycker just nu, han lever ju livet just nu. Han har ju haft det sagolikt i Djurgården under 2 år, men han inser att fotboll inte är precis allting. Jag tycker han har en välgörande distans till sitt fotbollsspel. Han säger ju: pappa, det här är inget arbete, det är en kul syssla. Och det är fantastiskt privilegierat.
Var vill du se honom?
Var? Mm. Arsenal. Det är hans favoritlag, så varför inte?
När man läser din bok så är du ju rätt hård mot oss journalister. Klickhysteri, vi förutsägbara intervjuer, vi har dåliga tv-intervjuer och så. Är vi så dåliga?
Jag vill inte sitta här och smöra dig, Olof.
Nej, gör inte det. Smäll på oss istället.
Det vore ju lite opassande, men jag menar, du kan ju... Jag får väl upprepa det jag skriver, helt enkelt. Nej, ni är inte, naturligtvis inte så då. Men ibland är det lite fantasilöst. Jag tycker att en del reportrar förbereder sig inte tillräckligt. Utan det är nästan alltid samma fråga. Jaha, vad har du att säga om halvleken? Berätta om ditt mål. Ta oss igenom matchen. Alltså, man borde ha kunnat iaktta element i spelet som du kan ta upp. Hur kommer det sig att ni aldrig lyckas ta er förbi deras press? Hur ni än försöker. Visste ni inte om det? Har ni inte tränat på det? Jag ger ju exempel på lite sådana frågor. Men de här, liksom, hur gick tankarna? Och är lite slentrianmässigt. Jag menar, du spelar ju delvis i en annan dimension också som sportjournalist, vilket ju är otacksamt. Jag förmodar att du inte är populär i en hel del läger hos fotbollförbundet och hos en del klubbar. Men,
och en del spelare också.
Ja, men det är ju inte, vi journalister ska ju för fan inte söka popularitetspoäng. Det ska inte sportjournalister göra heller.
Nej, och det är ju därför jag frågar, för jag tycker alltid det är intressant att höra liksom, ja, men är det sån klickhysteri? För ibland kan jag tycka att, ja, men spelarna har ju också ett ansvar att de inte alltid bjuder till, helt enkelt. Det kan vara rätt svårt att ställa ens en fråga. Jag menar, när senast träffade man Albin exempelvis, det är ju svårt att få en intervju.
Absolut.
Med honom.
Jag tycker också att de har ett ansvar. Och de klubbar, spelare, så hela fotbollsvärlden måste ju förstå vad publicitet betyder för deras verksamhet. Det bygger ju på att man via publicitet skapar ett intresse som sen indirekt skapar intäkter från alla möjliga håll. Och om de inte är delaktiga i det här, då funkar det inte. Och man kan ju bli lite förbannad på tränare eller spelare som är så jävla sura så att de i princip destruerar intervjuer med enstaviga svar. Det är deras förbannade plikt, tycker jag. Ska du ägna dig åt toppfotboll, då måste du också rimligen kunna svara åtminstone trestavigt på några frågor.
Absolut. Du går ju sen genom lite av de, ja, men på något sätt stora grejer som hänger. Du är ju kritisk till exempel att lönerna är så höga, men upplever du att det är så stor skillnad på till exempel om en global vd eller en global artist, filmstjärna eller nu fotbollsspelare som har på något sätt hela världen, upplever du att det är en stor skillnad där, att de borde avstå lite pengar exempelvis, som att Messi tar du som exempel med Barcelona.
Ja, men är det inte förfärligt att våra tre största Ballon d'Or-vinnare de senaste åren, Messi, Ronaldo och Luka Modric, har alla varit inblandade i uppenbara skatteflyktsförsök. Alltså, det är så groteskt, det är rent komiskt. Tänk att du tjänar 800-900 miljoner om året och du vill inte dela med dig någonting. Vad är det för mentalitet? Och ska inte vi vara kritiska mot det? Alltså, det är ju, i min förra bok då, Ekdal och livet, så hade jag ju ett långt utlägg om kapitalismens stora problem. Det är den totala bristen på rimlighet. Och fotbollen har gjort sig till en god representant för just den bristen. Jag tycker det är stötande när unga, enormt skickliga och lovande fotbollsspelare på frågan vad säger de, 80 miljoner i årslön? Nej, jag vill ha 120. Vad är det som har skapat en sån mentalitet och bör inte vi då motarbeta den? Jo, det tycker jag att
framförallt
vi bör göra.
Belysa den tycker jag att man ska göra. Sen mentaliteten
det har ju ingenting med missundsamhet eller att göra. Jag tycker bara inte att det är sunt.
Nej. Och om man tar Qatar, Ryssland, jag tänker ju ändå, jag menar, du går hårt åt Qatar, inte lika hårt åt Ryssland, och det var vi ju rätt få som gjorde 2018 att ett VM spelades där. De hade ju också mutat sig till ett mästerskap. De hade invaderat Krim 4 år tidigare. Alltså den här moralens kompass som har flyttat sig. Hur ser du på det?
Alltså man kan ju egentligen räkna upp förmodligen hälften minst av världens länder. Borde man inte ha ett idrottsutbyte med? Om man skulle
jag tror att du är snäll om du säger hälften.
Ja, men säg 80% då. Ja. Alltså alla länder. Och då handlar det ju om att någonstans faktiskt sätta gränser, värdera vad kan vi godta, vad kan vi inte godta. Och det där är ju ett flexibelt spel så att säga. Det är ju inte hugget i sten att Saudiarabien för all framtid vill vi inte ha att göra med. Eller Qatar, det beror ju väldigt mycket på. Nu har ju Ryssland omöjliggjort sig som partner i idrottsvärlden förhoppningsvis för en väldigt... väldigt lång tid. Men jag tycker ändå att man bör ta större hänsyn. Jag är ju väldigt förvånad över Qatar-beslutet. Jag kan inte förstå hur fotbollsvärlden, samlade fotbollsvärlden kunde vara så ynklig att man inte reser sig upp som en man och säger nej, vi går inte med på det här. Det funkar inte. Så här kan ni bara inte göra.
Men är inte det lika enkelt som att en ung spelare vill ha 120 istället för 80 miljoner? Att FIFA tog det här beslutet, sen är det så stora mekanismer ekonomiskt att man dansar med det.
Jo, men ibland kostar det att vara en god människa.
Men jag menar, FIFA gav ju VM då till Qatar 2010. Jag menar, 4 år senare slår Sverige upp en ambassad i Doha för att vi ska handla mer. Var är det okej?
Men alltså, vi är ju enormt hycklande naturligtvis. Vi levererar väl fortfarande vapendelar till Saudiarabien som en konsekvens.
Så gjorde vi en vapenaffär i sig på 50 miljoner med Qatar rätt nyligen. Och det är en massa svenska företag som har levererat saker, allt från Volvo till Scania till ABB, när de nu har byggt om sitt land för VM.
Men då kan man säga att det är mindre viktigt för ett land att ställa upp på sportevenemang där högst tvivelaktiga regimer arrangerar. Det är mindre viktigt än att kanske upprätthålla en exporthandel på tiotals miljarder.
Så att vi har jobb och får bra pensioner och kan värma oss av deras gas. Då är det okej att de kör hårt med migrantarbetarna. Men för idrotten är det...
Nej, jag menar, vi ska ju bedriva opinion på alla möjliga plan. Men det är mindre nödvändigt att spela fotboll med skurkstater än att ha ett ekonomiskt utbyte i någon form med dem.
Nu är ju inte Sverige med, så att det är ju ingen risk att dina söner skulle åka dit och spela. Hur kommer du själv göra med fotbolls-VM?
Jag kommer väl förmodligen att titta. Men då säger jag så här. Inte alls lika mycket och inte alls med samma entusiasm som vanligt. Alltså för oss fotbollsälskare är ju VM vart fjärde år en enorm höjdpunkt. Det är ju bland det roligaste man gör och vet. Så känner jag inte alls. Ja, nu kommer ett VM och jag kommer väl att glutta lite grann. Men inte alls med samma entusiasm. Verkligen inte.
För jag menar att FIFA var korrupt och är väl semikorrupt. Det behöver vi inte ens prata om. Men vilket ansvar tycker du spelare och ledare har att markera i det här sammanhanget?
Ja, det är svårt. Alltså det, jag brukar säga att en åsikt fordrar ju insikt först. Först så måste du skaffa dig kunskap och ett perspektiv. Sen kan du möjligen formulera en åsikt. Och det är ju mycket begärt då att alla spelare ska vara utrustade för att delta i någon sorts opinionsdebatt. Dock tycker jag det är kul när de gör det. Och Albin har ju gjort det vid några tillfällen. Jag tyckte hans HBTQ-inhopp var berömvärt. Och det gjorde mig jättestolt som pappa. Men jag tycker inte man kan begära av fotbollsspelare att de i varje givet läge ska ha en åsikt om huruvida det är lämpligt att spela mot ett land som vi samtidigt exporterar till, till exempel. Det är inte så lätt.
Albin har ju varit lagkamrat med Mårten Thorsby som jag intervjuade för några veckor sedan. Norsk landslagsman som bland annat har en stiftelse som för miljömedvetenhet. Men han sa att jag skulle aldrig kunna spela för PSG eller Manchester City apropå Haaland. Jag menar, vi har Alexander Isak som kanske inte gärna vill svara på frågor om Saudiarabien och Newcastle. Emil Kraft fick också fråga, han säger att vi är fotbollsspelare, vi tänker inte på vem man spelar för på det sättet. Är det förståeligt egentligen att det blir så?
I Emil Kraftfallet tycker jag att det är ingen bra replik. Därför att det avslöjar hur totalt okunnig han är. Då är det bättre att säga att jag är ledsen, jag har inget bra svar på en sån fråga. Det vore ett bättre förhållningssätt.
Om man pratar om det här med moralen, för du går ju in på moralen på planen också och jämför mycket med handboll. Du är ju gammal handbollsspelare. Ja. Och det är ju ett rätt vanligt jämför sport. Ofta får man mejl, kolla hur spelarna ligger i fotboll, i handboll står de upp, och jag som är från Lund kan...
Och som är stenhårt.
Precis.
Du är från Lund, så
jag
har spelat till Lugi. 243 och...
Nej, jag har spelat i Lugi, det är väldigt viktigt att markera. Inte blåklockorna har fått tre då. Nej. Men så att absolut, jag förstår ju den, men känner du att, pratar ni om det liksom med Albin och Hjalmar, att liksom... För det där är ju svårt också om den hela kulturen är sådan.
Ja, men vad är det för kultur? Alltså, kan man ju komma fram till slutsatsen att det här är en kultur som vi bör förändra och hjälpas åt att förändra. Men att kalla det för en kultur och det som det är, att folk slänger sig ner. Jag menar, det absolut mest komiska är att de i 80% av fallen håller sig för ansiktet oavsett var smällen tar. Det kan man ju faktiskt skratta åt. Men framför allt är det ju, man skulle kunna sammanfatta det så här, att det finns ingen som helst reformvilja eller ambition att eliminera destruktiva inslag i fotbollsspelet. Tvärtom så bäddar man för det genom att nonchalera väldigt mycket. Ta sista 10 minuterna plus övertiden på en match där ett lag har alla incitament att bara få tiden att gå. De tillåts göra det. Hela tiden. Inkast, frisparkar, byten, långa palavrer med domarna. Målvakten håller i bollen in i det längsta. Alltså, ingenting av det här bivras för att få ett snabbare flyt i spelet och ett mer underhållande spel. Kan någon förklara för mig varför har bytena sett ut som de gör i alla år? När det går alldeles utmärkt i alla andra lagsporter att sköta det där hur smidigt som helst. Det påverkar inte spelet överhuvudtaget. Men här ska vi då plötsligt blåsas av och någon ska lunka sakta av plan. Vad är det?
Nej, det är ju en kultur som har
smyget. Sitt inte och försvara det med kultur.
Nej, jag, alltså så här.
Då får man säga.
Det är ju inte jag som styr. Nej, det är ju,
jag fattar ju det, Olof.
Fotbollförbundet som du säger att jag mejlar dem 3 gånger och får inget svar. Ja, men i grunden är det ju för att regelverket styrs ju av IFAB som är hälften FIFA, hälften...
Men är jag den enda som sitter och... Jag tittar ju
nej,
på...
Nej, jag får ju massa mejl kring det. Att folk blir irriterade och du hade ju... I din bok har du ju snackat med Jonas Eriksson som håller med dig. Liksom,
så att, ja, men det är ju fascinerande. Ja. Jag har ju kanske 25 reformförslag och Sveriges mest meriterade domare håller med mig på samtliga punkter. Det får man ändå tycka.
Till skillnad från dig så tycker jag att det hade varit mer klädsamt om han gjorde det när han var aktiv och inte 3 år efter. Men vi har olika synpunkter.
Ja, vi värderar ju inte vad som är mer klädsamt än det andra. Ja. Det hade han gärna fått göra, men jag bara konstaterar, han har ju fortfarande en viss domarkompetens.
Han har otrolig kompetens och bra på att förklara. Problemet är bara att ingen lyssnar på honom eftersom han då har brutit mot den här omärta som gäller i fotbollsvärlden. Berättar man vad som är fel eller klagar så får man inte vara med längre, helt enkelt.
Men vad är det? Är det också en kultur, menar du, som man inte bör förändra?
Om du har följt mig så vet du att jag jobbar mycket med tystnadskulturen som fotbollsförbundet säger existerar inte. Jag har inget svar på det. Man får ju välja sina strider helt enkelt, var man lägger sin kraft.
Men håller du med om att det finns en rad områden inom fotbollen man skulle kunna reformera för att få ett bättre flyt i spelet?
Absolut håller jag med om det. Sen tycker jag att det finns allvarliga områden att lägga kraften på. Som exempelvis transparens, att man kan få ut handlingar både från Svenska fotbollförbundet och FIFA, se vad de gör av sina pengar. Det är för mig viktigare än spelet.
Ja, fast det ena utesluter ju inte.
Nej, men jag bara säger om man ska välja, man kan inte vara på alla strider samtidigt. Det är problemet. Men jag håller helt med dig om att fotbollen har problem. Men jag tänkte på moralen, för att du skriver lite skämtsamt om det här med när Albin är i Italien, har handikapptillstånd och ordnade spelaren och han hade en tröja med sig, eller alltid tröjor för att komma undan böter. Ja, då urholkar man ju moralen liksom. Mm, ja. Det är ju, det garvar du åt, men sen...
Ja, det gör jag.
Och sen senare du i boken, det här men är förjävligt.
Där skulle jag snarare då vilja säga att det är ett uttryck för en italiensk kultur snarare än en specifik fotbollskultur.
Nej, jag bara tar det som ett exempel att det här med moral är ju så jävla svårt. För att det ena sekunden ibland tycker man att ja, så är det i Italien, jag har med mig lite tröja, jag signerar en tröja, slipper jag parka, eller fortkörningsböter. Ja, och då kanske det följer med in på planen. Då blir det furbo i Italien.
Det är ju en rätt märklig koppling att ett sätt att komma undan en fortkörningsböter,
jo, men det blir
skulle
en urholkande...
ha med moralen på en fotbollsplan att göra.
Ja, men om moralen urholkas på flera ställen, det kan ju vara problem, eller hur? Att det blir ju en kultur i Italien. Du säger att det är en italiensk kultur. Ja, jag bara tyckte det var intressant.
Ja, men jag vet inte riktigt vad du syftar till att komma fram till. Är det att moralen på fotbollsplan är inte särskilt bra, men det gör inte så mycket?
Nej, men jag menar att om man ena sidan tycker att det är viktigt med moral, att spelarna ska stå upp, de ska inte köra det man i Italien kallar furbo, det vill säga skaffa sig fördelar på planen. Ja, men det är ju lätt att man gör det i samhället. Att det urholkas på flera ställen. Att om man är med och deltar i ett system, ja, det blir en kultur. Det som du tyckte mot mig, att ja, men är det en kultur? När jag sa att ja, men så är kulturen inom fotbollen. Så är kulturen i Italien.
Ja, men det är just det här att jag undrar om det här med det här skämtsamma då som jag är inne på, om det har så mycket med moralen. Så du menar att om en handbollsspelare skulle bli stoppad av polisen
och jag tycker över, det är lika...
och lämnar över sin tröja istället för en signerad tröja, då kopplar man inte det till att det är god moral på plan, eller?
Nej, det var mer ditt resonemang i boken. Du ser inte skillnaden mellan att ja, men det är lite humoristiskt att man har några tröjor i bakluckan som man kan köra för fort. Men... Jag vill ha hård moral på planen. Det var med ditt resonemang som haltade. Det var det som jag reagerade på. Ingen stor grej.
Men det är kul, jag kan ta det. Ja. Men jag tillåter mig att tycka att det är lite kul.
Ja, det har så. Det var
det är ju en förslagenhet som har man lite humor. Så är det ju ganska roligt.
Ja, nej absolut.
Sen kan du ju ha en strikt moralisk aspekt på det, men jag föredrog att garva lite åt just det.
Det är helt okej. Jag vill bara mena att det är alltid svårt när man liksom flyttar på den här. Man kan ju säga att i idrottens värld så har ju moralen flyttat, och jag talar inte så mycket om planet. Jag talar om liksom Henrik Stenson till exempel, som alla då tycker är förjävligt det han gjorde. Men kanske inte så många som ifrågasätter Wallenberg och de som handlar med... Jag tror att Wallenberg har tjänat mycket mer pengar på Saudiarabien än vad Stenson har gjort. Och jag har inte hört så mycket kritiskt om Wallenberg, medan Stenson gick man väldigt hårt åt.
Absolut.
Och det är med det jag menar att vi har flyttat vår moral. Och det är svårt.
Ja. Men det du är inne på lite grann... Det är ju det blir ett försvarstal på rätt luddiga grunder, tycker jag, nämligen att kulturen är så här har det alltid varit, folk vill egentligen inte ändra på någonting, så här är fotbollen.
Menar du att jag försvarar fotbollen?
Ja, men du försöker förklara att det är ett kulturellt fenomen som kanske inte är så mycket att göra åt.
Ja, jag tror tyvärr, nu läste jag ju för inte så länge sedan Tore G. Brodd, som väl var fotbollsförbundets ordförande 84, när fotbollsförbundet fyllde 80 år, så skrev han en krönika om liksom domarna, det är allt mer pengar, det är sånt tryck på domarna, som egentligen hade kunnat lyftas fram i 2022. Det vill säga att nästan ingenting har hänt. Och jag håller ju med dig om att det hade ju varit bra, det som heter hon Ingrid som är gammal FIFA och sitter ordförande i Svenska fotbollsförbundets domarkommitté, där hon säger att det hade varit bra om man tittade i efterhand. Det är något jag gärna hade sett, att man tittade i efterhand och straffade spelare. Det kan ju vara allt från att man slår någon till att man filmar så att säga. Det tror jag hade varit bra. Men det verkar ju svårt att få ihop det systemet.
Ja, men jag håller med dig om att de här gränsdragningarna när det gäller omoral eller inte är väldigt svåra att göra. Att det är bedömningsfall egentligen hela tiden. Men vad jag försöker peka på är ju en rad omständigheter och förändringar som skulle göra fotbollen faktiskt roligare att titta på. Det är inte så...
Nej, och jag håller med dig om delar av dem, att man hade ju velat ta ett snappare. Jag gillar ju den liksom att man borde inte få röra bollen efter man har blivit fälld.
Jag tycker att det är dramaturgiskt djupt otillfredsställande, till exempel att du aldrig vet när en match slutar.
Nej, och jag tycker också det som du har i boken med Jonas Eriksson, där han säger att sex sekunders regeln för målvakter blev tillsagda och inte bry och sånt. Ja, varför har man en 6-sekunders läge? Ja, ju... om man säger till domarna att inte bry sig om.
Nej, men exakt. Det är ju ett exempel. Ja. Det är ju inte klokt.
Nej, det är ju helt bara bizarrt. Dumheter. Det hade man ju hoppats att de tog tag i.
Och den flathet och en passivitet som är djupt förvånande.
Du är ju även inne på, du citerar Peter Wolodarski och det här med derbyn och att ultra som kan vara hårda, och du har även Albin som säger någon gång när de blev stoppade att liksom supportarna ville verkligen döda dem, som han upplevde det. Hur ser du på den strömningen som finns? Jag menar, det har ju varit flera gånger i år som man har sett folk slagits på läktaren i Allsvenskan. Ja. Det betyder ju inte att alla matcher är så.
Nej, men jag är ju lika fördömande som alla andra. Jag förstår det inte.
Vad kan man göra åt det då? Apropå kulturer.
Jag har inget. Man får benchmarka, som du säger. De som har lyckats ganska bra med det här, hur har de gjort? England är väl ett bra exempel. Ja. Där det väl ser väldigt annorlunda ut nu jämfört med för 25 år sedan, om jag har fattat det rätt.
Men de har ju varit väldigt repressiva och kollektiva bestraffningar och sånt, som inte supporterkulturen och fotbollen gillar i Sverige.
Nej, men det är klart att de inte gillar det. Men jag menar, ta matchen i Norrköping här, det var väl i förrgår, Norrköping-Djurgården. Jag menar, vad startar... jag skrev ju på skämt i boken. Vill ni se på stämning? Jag kör igång ett fullskaligt fyrverkeri. Och så gör man det. Och hur kan vuxna män tycka att det är så jävla kul när det är en massa rök som man inte ser någonting och så avbryts matchen i 20 minuter? Var ligger det roliga i det när man är 25, 30, 40 år? Jag kan förstå om du är 10
stämningen
år.
Stämningen brukar ju de använda som argument.
Stämning, vad är det för stämning?
Nej, nu ska det inte bli så att jag försvarar det, utan jag bara konstaterar att det finns där, tyvärr.
Ja, men du kan ju säga att det är ju då en stämningsskapande åtgärd som ändå förstör för spelet.
Ja, nej,
då kan man ju ifrågasätta det på den grunden.
Ja, och där kan jag ibland känna att lika offensiva som spelare och klubbar var mot villkorstrappan, så hade jag gärna sett att de var mot det som är negativt, så att säga. Med att det blir oroligt på läktaren eller pyroteknik som bryter matchen.
Ja, men jag menar, det här med supportrar som inte sköter sig, det har ju som... med så mycket mer att göra än fotbollen. Jag menar, det är väl osäkra, otrygga män som i grupp blir väldigt primitiv, och det här med hata AIK, hata Bajen, hata Djurgården, alltså det blir ju bara larvigt. Det är svårt att förstå. Jag vet inte vad man ska göra åt det.
Nej, inte jag heller. Du är ju även inne på, du har haft söner som varit ute, men det här med agenter och så, vad är ditt råd till liksom unga spelare och föräldrar som hamnar i den situationen att man faktiskt är så duktig i fotboll att man blir uppvaktad av diverse aktörer som vill jobba för en?
Ha inte för bråttom. Vänta lite, lär känna personen och betala inte groteska arvoden.
Hur vet man vad groteska arvoden är?
Nej, men alltså du behöver ju som köpare av en agenttjänst inte på något sätt bry dig om vad som är kutym. Jag skiter i om du brukar ta 10%. Av mig får du 3. Take it or leave it. Alltså det finns ju ingen stipulerad ersättning som en agent måste ha. Utan som, det är ju ofta då kanske föräldern som blir den första förhandlaren om grabbarna och tjejerna är 16, 17, 18 år. Jag sa ju då till Albins agent att vi betalar gärna dig i termer av en välbetald konsult. Men förväntar inte några fantasibelopp. Jag menar återigen, vi var inne på löner. Mino Raiola lär ha gjort 40 miljoner euro på Pogba. Alltså det är ju så komiskt så att... Och drag är komiskt. Man kan ju bara garva eller gråta åt det. Och det är ju naturligtvis då för att de har satt i system med det här med procent och skapat en maktposition. Men man behöver inte bry sig om det som köpare. Man ska inte ha överdriven respekt för dem heller.
Hur ska man hantera klubbar som kommer och där man ju kanske inte alltid blir premierad i den klubb där man är fostrad och så? Hur ska man som talang och föräldrar hantera det?
Klubbar som kommer och
dels vill... klubbar som kommer, men du kanske tillhör BP eller AIK och de kanske inte vill, tycker att du ska vara kvar där och kanske inte vill ge dig jätte... Historiskt sett så brukar det ju sällan löna sig att stanna på samma klubb eller samma arbetsplats väldigt länge. För att man tar för givet på något sätt.
Ja, fast det finns ju inget generellt råd. Det beror ju på hur du har det där du är, hur du trivs, hur mycket du har betalt där, vad du har för förhoppningar och planer för framtiden. Vill du verkligen gå all in eller vill du ha en bekväm tillvaro ytterligare några år och kanske göra något annat? Det är ganska individuellt faktiskt. Den första gången som vi hade anledning att fundera över det här så var det ju, råkade det ju vara just Juventus. Och då var det ett ganska lätt beslut. Hade det varit en division 1-klubb i Norge hade det ju inte varit lika lätt beslut. Så att det beror ju väldigt på vem som frågar helt enkelt hur man hanterar och hur pass intresserad man blir.
Finns det något du hade velat veta innan du har varit med? Nu har du ju massa erfarenhet som du har packat in i din bok och som är ju naturligtvis intressant att läsa för de som ska in på den resan. Så att här, men är det något du hade velat veta där och då första gången när Albin började dras in i den här världen?
Du menar kring omständigheterna i ett proffsliv?
Men, ja, proffsliv eller ung talang. Ung omsusad talang. Du berättar ju hur han är och besöker Chelsea och de tar inte ens in honom i London och rätt trist hotell och så. Är det något du hade velat veta som förälder när du liksom skulle in i den här världen? Det gick från att det var kul på Gothia Cup till att det plötsligt blev mer allvar.
Alltså man ska veta att det är en hård konkurrensutsatt värld där du säkert kan hitta klubbar där man kan skapa en trevlig stämning. Men i grunden är det ett konkurrenstänk. Och när du kommer till en klubb så slänger de väldigt mycket pengar på det. Men de gör inte särskilt mycket mer. Du måste vara beredd på att klara väldigt mycket själv. Det krävs en mental styrka som alla definitivt inte är förberedda på. Det tror jag att jag vågar säga. Och man ser ju på att det är ju en hel del som faktiskt åker hem. Kanske inte med svansen mellan benen, men de åker ändå hem därför att det här blev tuffare än de hade tänkt sig. Och vi har ju rätt mycket, jag tror jag skriver där, vi skickar ju ut alltså en, nu var det väl grabbar vi pratade om, 70-80 per år åker ut i Europa. Och hur många av dem hör vi talas om så småningom? Ja, en minoritet, definitivt. Så att det är ett tufft projekt att ge sig på och bestämma sig för att försöka bli professionell fotbollsspelare. Det är verkligen ingen rak resa.
Stort tack för att ställa upp.
Ja, det var kul. Det var roligt att vi fick lite diskussion också.
Absolut. Ja. Man ska inte vara ensam om allt. Nej. Det är ju bra att du lappar till oss att vi inte är så bra. Det ska vi ha också.
Ja.
Podden är producerad av Max Richnau och klippt av Daniel Eriksson. Vi tar tacksamt emot era synpunkter, tankar, idéer eller önskemål. Enklast är som vanligt att mejla mig olof.lund@tv4.se. eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.